Det är fredagen den 15 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Vi har snart hunnit halvvägs in i den ljuvliga månaden juli. Det är återigen fredag och återigen dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att idissla nyhetsveckan och ge ifrån sig analyser om dess olika timade händelser. Med mig för att göra det har jag en sommarfärgad panel av ledarskribenter som hämtad från Pettersson Bergers sommarhage. Tre frösoblomster av ljuvaste snitt, nämligen Tove Livendal, Linnea Dubois och Carl Sigfred. Varmt välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Och särskilt välkommen till dig, Linnea, som är debutant i podden. Hur känns det?
Det känns bra. Det känns väldigt, väldigt roligt att ni släpper in mig.
Kan du bara kort för lyssnarna berätta lite vem du är och vad du gör?
Absolut. Jag läser ju juridik i vanliga fall fortfarande i Uppsala. Jobbar på Timbro i vanliga fall, men vickar ju nu på ledarsidan under sommaren. Utöver det kan man väl lägga till att jag är ordförande för Fria Moderata Studentförbundet, om det intresserar någon.
Det intresserar säkert massor av våra lyssnare. Själv har jag aldrig begripit mig på sånt där, men det är säkert intressant.
Är
hur har sommarjobbet varit hittills?
Underbart kul. Det är en härlig miljö att få jobba med alla dessa fröseblomster, sa du va?
Precis.
Redan jättemycket fin läsarkontakt, vilket jag tycker är superhärligt. Hoppas på lite lyssnarkontakt också kanske.
Vi får se, vi hoppas på det. Själv hoppas jag alltid på det, men det är dåligt med den varan. Nej, det är rätt. Tove, du tar aldrig semester, verkar det som.
Ja, så småningom, men det finns för mycket att göra. Och dessutom så har ju de andra ordinarie gått på semester, så då måste någon vara kvar.
Mm. Och fortfarande är det ju många som har fel där ute i samhället som man måste
säga till. Ja, precis. Någon hade fel på internet idag också.
Mm. Det är ett evigt slit där. Men du har haft en bra vecka.
Ja, men den har varit fantastisk. Det är ju så, jag är ju i mitt hem på Gotland och det gör ju att man, även om det är jobb, så får man ändå lite semesterkänsla därför att man lever så nära naturens skiftningar och med ganska växlande väder som vi har också. Så att jag har det väldigt fint.
Det låter härligt. Carl, hur har du det på din front? Lever du nära naturens växlingar?
Ja, jo, men naturen finns ju överallt. Jag har haft ganska bra inomhusväder här, tycker jag. Tittat ut över regnet som har smattrat mot balkongfönstret. Så att det har varit, då är det mysigt att sitta inne och skriva. Man känner inte att man missar något.
Ja, men vilket mys. Du får ge dig ut på Hornsgatans ödestråk någon natt sådär, och se ifall du träffar på någon sådär.
Ja, kanske. Precis. Det kan vara en spännande upptäcktsvärd.
Vad trevligt, hörni. Ja, Carl, du var ju med, debuterade i panelpodden för den här sommaren förra veckan. Någonting du tar med dig därifrån?
Alltså, det var ju det med frågesporten. Och det är ju lite frustrerande att man inte kan förbereda sig för det.
Nej, men det är ju lite så livet i allmänhet, tänker jag. Alltså, livet ställer frågor ibland och då står man där.
Ja, jo, precis.
Med skägget i brevlådan.
Exakt, så att det här, man får se det då som någon slags träning inför livets hårda skola då.
Precis. Hörrni, vi ska dra igång. Det råder kanske lite sommarstiltje ute i politiken. Helt stopp är det förstås inte. Även från torpet eller skäret kan svenska tyckare få Twitter att koka. Låt vara med lite mer unken bismak än vanligt, men ändå. Och ute i världen sker det förstås mycket också. Tänkte börja på ditt håll, Tove. En text som du skrev i onsdags, där du hade varit ute och retat dig på saker. En text som handlar om att valrörelser tenderar att försämra det offentliga samtalet, och det du retade upp dig på var två exempel där intresseorganisationerna Rädda Barnen och Världsnaturfonden gjort sig lite till domare över politiken, ena gången i egen regi, andra gången med hjälp av Sveriges Television. Vad handlar det här om egentligen? Berätta lite.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jo, man hade gått igenom på ömse håll, så hade man gått igenom partiledarnas Almedalstal och då gjort en undersökning som innebär att man bestämmer sig för ett antal nyckelord och sen tittar man på i vilken mån de orden förekommer eller hur lång taltid man ägnar åt det här området som man har intresse av. Och utifrån det så drar man väldigt stora växlar. Och jag tycker att det här är, som jag skrev, det är granskning på lågstadienivå. Det är att göra det offentliga samtalet mindre smart, mindre intelligent och låtsas som att det finns en kausalitet mellan hur partierna förhåller sig till frågan och exakt vad som sägs i 30-minuters tal i Almedalen. Så det förärgade mig över och skrev om.
Jag ska börja med att du var ju lite sur på att det här användes av medierna, Sveriges Television i det här fallet. Det är väl ändå liksom ganska lättförståeligt att medier ändå, som journalist vill man ju ogärna liksom döma över politiken, så därför plockar man gärna in någon som då antas ha kunskaper, expertkunskaper eller i alla fall legitimitet nog att döma, och därför använder man sig av en intresseorganisation som exempelvis Världsnaturfonden i det här fallet. Är det i sig ett problem eller är det den infantila nivån som stör det, eller vad tänker du där?
Ja, alltså jag har precis publicerat en replik från Sveriges Television där man då säger just att de brukar ta in olika röster som kan höras för att ge fler perspektiv, och det är ju självklart en arbetsmetod som är fullt legitim. Frågan är ju bara hur man gör det, och i SVTs fall hade man den här gången givit liksom hela inramningen till inslaget var Världsnaturfondens, och man förhöll sig inte kritiskt till det på något sätt, utan man lyfte fram den här representanten som sanningsvittne som så att säga fick fälla domen, och det var bara den organisationens problemformulering som fanns närvarande som hela inslaget utgick ifrån. Och då blir det ett bekymmer, därför att man ska sträva efter att få en balans, och det innebär att har man en väldigt stark röst på ena sidan, då får man nog, om man själv inte förmår det som reporter, då får man nog själv, om man inte själv förmår det, då måste man balansera upp det med någon som kan ge ett annat perspektiv, och det gjorde man inte.
Men vad är den andra sidan i förhållande till Världsnaturfonden, tänker du?
Ja, man säger så här, betygssättningen på liksom de här talen, skala 1-5, och då var det implicit att här skulle man förstå hur de hanterar de här frågorna. Det var 0, och nu är det ju så att
På samtliga.
Och sen gavs särskild känga åt de stora partierna. Dels åt dem åt höger då, som ägnade mindre än en minuts taltid, och det förstod man var dåligt. Och sen var det också då Magdalena Andersson recenserades av SNTs reporter som att hon hade högtravande formuleringar. Det är rätt subjektivt omdöme. Och jag tänker ju att man hade kunnat, man skulle ha haft med någon som kunde ha också, eller också reportern borde ha ställt frågan, hur mycket kan man egentligen säga om vad partiernas miljöklimat, vad kan man utläsa av det här? Och då skulle man kunna säga inte särskilt mycket, man måste ju titta på vad vill de, hur ser deras åtgärdsprogram ut på de här områdena, och vad har de åstadkommit i de här frågorna kanske under den gångna mandatperioden? Det kan ju möjligen ge en mer sanningsenlig bild av hur bra de här partierna är i de här frågorna.
Ja, men jag tänker så här, nu är inte jag journalist utan en simpel kommunikationskonsult, men är det inte så att den givna följdfrågan till mig skulle ju vara då, om de säger att alla får 0, så här, är det så, okej, så partierna är helt lika i sin politik på det aktuella området, så politiken spelar inte någon roll överhuvudtaget, är det verkligen Världsnaturfondens, är det liksom ett rimligt besked att ge att politikerna, ställdes den frågan i inslaget? Eller var
nej,
det, bara...
det ställdes inga frågor av den sorten, inga så att säga frågor där Världsnaturfondens tes prövades mot någon annan bild. Ja, så du hade gjort ett bättre jobb, Andreas.
Ja, det vet jag fan. Jag hade nog inte kommit över porten till TV-huset, tror jag. Men okej, om vi tar det här med intresseorganisationer och deras roll i det offentliga samtalet. Det tror vi, som du säger, det finns en plats för dem, för de har ju liksom, ja, de ger ju ett perspektiv och de har ju kunskaper. Men hur används de rätt idag generellt, om vi bortser bara från just det här mediala, det här aktuella fallet? Vad tänker du om det, Tove?
Nej, men jag tror att vi har lite, vi skulle kunna använda dem mer, och jag tror man skulle kunna gå mycket bredare. Jag tänker, ibland så lyfts ju akademiker in i tv-studier för att kommentera vad kanske politiker har sagt, och då är det nästan bara statsvetare. Men då tänker jag att här skulle det finnas en möjlighet att man lyfter in fler discipliner som kan kanske bredda bilden, och, så att det inte blir så förutsägbart. För det är väl ofta det som är bekymret, att man antingen så... Den fråga som borde finnas där är ju, hur kan jag se till att när det här inslaget är klart, då är tittarna lite smartare. De fattar lite mer, de har fått med sig någonting som de inte kunde innan. Och har man de glasögonen på sig, så tror jag att frågorna och castingen, som man säger på svenska, skulle se annorlunda ut. Mm. Och i det här fallet så tänker jag att man skulle... Men, nu är ju Världsnaturfonden en ganska aktiv lobbyist. Och då kanske man också skulle tänka sig att här skulle man kunna göra en debatt. Snarare än att låta... Det här blir ju som ett reklaminslag för Världsnaturfonden. Det är ju fantastiskt för dem. Men du som läsare eller som tittare i det här fallet, så begriper du ingenting mer efter det här. Du blir ju inte smartare.
Nej. Jag kan ju säga, jag som sysslar en smula med det här, ska ju säga då att just det du säger om akademiker är ju att Svensk Akademi idag tar sin tredje uppgiften på mycket, mycket stort allvar. Jag behöver ju oftast kasta en podd då på några timmar, kanske mellan, ja, vid 10 i vårt morgonmöte slut, och då ska jag börja leta folk och så ska vi spela in vid 1 eller 2. Jag har några timmar på mig. Och jag kan ofta... Det händer ofta att jag hör av mig till någon professor och säger, hej, kan du vara med i en podd i eftermiddag? Och han eller hon säger omedelbart, ja men absolut, jag är med, skicka översiktliga frågor. Och så är de med då några timmar senare. Och det imponerar stort på mig. Det är inte alltid de har möjlighet förstås. Men även när de inte har möjlighet så beklagar de och säger, jag kan imorgon, eller till och med, jag kan ikväll. Så att väldigt, väldigt många akademiker är ju väldigt lättillgängliga på det sättet. Och det tycker jag är väldigt roligt, att akademin verkligen tar den här tredje uppgiften på så stort allvar. Linnea, tänkte fråga, har du några tankar om det här? Ni i studentförbundet, blir ni inbjudna till att kommentera politikerförslag någon gång, eller vad tänker du om det?
Ja, studentförbundet är väl snarare någon form av politisk aktör snarare än en smal intresseorganisation, så vi fyller inte riktigt den rollen. Men rent generellt tycker jag att Toves poäng är väldigt god, i synnerhet eftersom det här inte är enskilda inslag, att det händer återkommande både i public service och andra medier att vissa intresseorganisationer ges status som någon form av uttolkare av sanning och av hur politiska prioriteringar sker och så vidare, att det görs okritiskt. Det blir ju väldigt skevt.
Det är, jag brukar ibland för mig själv tänka på att intresse, eller den ideella sektorns järnhårda lag, att alla ideella organisationer förr eller senare blir vänster. Och detta beror på då att det kommer alltid finnas de som vill ha mer, att politiken ska göra mer för saker och ting. Och då kommer de, och det är ju ofta så, det är ju en vänsterperspektiv att man vill ha en politisk aktivism som går så att säga längre, medan liksom det liberala perspektivet är att ja, vi kan kämpa för exempelvis för att ja, men homosexuellas rättigheter ska, att det ska vara lika rättigheter. Och sen när man kommer dit så är man nöjd och tycker att samhället kan gå vidare. Men då inom exempelvis så kan ju en vänsterperson säga så här, nej men vi måste gå längre, vi ska inte bara ha lika rättigheter, vi måste liksom söka en mer identitetspolitisk linje, vi måste ha speciella rättigheter för att vi är historiskt förfördelade och så vidare. Och på det, då kommer jag så att säga alltid internt i organisationen torska mot den som vill gå vidare, för det är liksom ingen bra väg att gå på liksom stämman och säga, nej, vi ska nog inte göra så mycket mer nu, vi kan lägga ner nu, vi har nått våra mål. Förstår ni vad jag menar? Att det, liksom, det tenderar kanske att mer och mer bli aktivistiskt, mer och mer bli vänster i de väldigt, väldigt många sådana här frågor som ideella sektor driver. Förstår ni vad jag menar? Carl,
men jag förstår,
tänker du som jag? Eller?
Jag tror att det kan ligga någonting i det, och det hänger kanske ihop också med att många som har vänsteråsikter, de tycker inte själva att de har vänsteråsikter, utan de tycker bara att de är anständiga och goda, och det är ju självklart att det ska vara på det här sättet. Och då är det kanske så att man, då känner man inte att man måste hålla tillbaka på samma sätt, för att det är inte så att man driver en politisk agenda så som man ser det själv, utan man driver bara på för att saker ska bli bättre och mer toleranta och öppna och så vidare, alla de mer objektiva begrepp man använder sig av. Och då kanske man
driver bara lite barnperspektivet.
Ja, precis. Då kan man gå på lite hårdare. Och gör man det så, så är det väl latent då att folk också viker sig.
Mm. Men nu har jag skåpat ut ideell sektor väldigt orättvist här. Tove, du som själv har engagerat dig mycket i den, är jag helt ute och cyklar?
Nej, det är du inte. Jag tycker att jag delar den bilden till stor del. Att vi har ju vad man då lite elakt förkortar, säger GONGOs istället för NGOs. Att vi har Government Orientated Non-Government Organizations. Därför att väldigt många av dem har gjort sig så beroende av politiska beslut. Och det är ju också en effekt av att leva i ett högskattesamhälle där vi inte har större mått av filantropi och direkt finansiering från medborgarna till olika aktörer inom den ideella sektorn, utan att vi går via skattevägen ibland. Och det är ju, det gör ju ett bekymmer. Du får ju en mindre självständighet, både de facto ekonomiskt men också i tanken. Den styrs ju av pengarna till stor del. Så det gör ju att du får den här regerings- eller politiktillvända sektorn. Och det var ju ett försök som gjordes med att man skulle ha en tankesmedja som skulle titta just på den ideella sektorn. Och det finns så talande när en stor slutsats av när de hade arbetat ett tag var att man ville ha mer politik. Att man ville ha liksom, ja, men kanske en särskild minister, och man ville ha liksom en statligt finansierad institution för den ideella sektorn. Och för mig så är det, ja, men det går inte ihop. Det är ju som en motsättning i det.
Vad skulle Hans Zetterberg ha sagt?
Ja, rotera några varv i sin grav kanske. Ja. Så det här, det är ju ett bekymmer. Och sen skulle vi i och för sig säga då, om vi ska sprida ansvaret, Andreas, så kanske både du och jag som tidigare PR-konsulter, det finns ju en hel industri av pigga konsulter som vill försöka hitta tydligt avgränsade uppdrag. Och det kanske också, om vi ska vara ärliga, är enklare att sälja in en sån här avgränsad påverkanskampanj. Och vi gör en mätning och vi gör ett utspel och en debattartikel, snarare än att ta det här, orka dra det här långsiktigt. Som för Rädda Barnen då, så tycker man då att nu lägger vi tid på att göra en sån här undersökning som ju säger, ja, inte mycket, som bara säger hej, vi finns, glöm oss inte, men inte så mycket mer. Det kanske liksom, det är enklare att ticka den boxen snarare än att fundera på, om vi pratar om barns uppväxtvillkor och förebyggande åtgärder, så det stora arbetet, det görs ju inte i staten, utan det görs ju i samhället. Men det är mycket svårare att ha det som mottagare för en kampanj.
Mm. Så är det säkert. Ja, finns det något mer att säga om det här, Tove? Har du fått ur det, ditt uppretade känslor?
Ja, men sen tänker jag, nu var det ju två frågor som i det här fallet, det var dels då det här med barns uppväxtvillkor och förebyggande arbete som Rädda Barnen tog upp. Men sen är det ju också, tycker jag, just specifikt kring det här med klimat- och miljöfrågor som var det Världsnaturfonden /SVT tittade på, att de frågorna, Där tror jag också att det kanske är likhet också med att vara för barnen. Det är liksom ingen som kan vara mot barnen. Och på samma sätt så är det ju ingen som på något sätt är mot ett dåligt klimat eller mot miljön. Och problemet med de frågorna som inte är, vad ska man säga, om man tänker sig jämföra och diskutera skattetryck, det är en annan typ av fråga. För där kan man vara, det är helt okej att vara mot höjda skatter. Man blir liksom inte automatiskt ond, utan man blir höger. Medan de här frågorna har en annan laddning, där just god-ond-perspektivet som Carl nämnde finns närvarande. Och det tror jag att gör att vi kanske riskerar att det smittar av sig lite grann det här. Om det finns en sån allmän till samhället, så ja, men det är bra om man är för miljön liksom. Om det smittar av sig på journalistiken, så riskerar man att få journalister som nöjer sig med utsagd intention snarare än konsekvens. Och jag menar, tänk på vår kollega Peter Wemblads granskningar som har handlat om när klimatfrågan möter verkligheten, elektrifieringen möter verkligheten, eller Tysklands energivände möter verkligheten, och i den verkligheten ingår även då ryska försök att skriva om säkerhetsordningen. Den sortens, att liksom, det blir snarare då att, alltså då kanske det är lättare just att säga att ja, men titta, nu sa de det här ordet flest gånger, vad bra, snarare än att titta på vad händer med det här, genomförbarheten i det här förslaget?
Mm. Men då är det också mer jobb, och vi vet ju också att journalistiken ofta idag ofta är pressad tidsmässigt, finansiellt, ja, resursmässigt generellt.
Så är det, men det är också, alltså, i takt med att vi har fått konkurrens ifrån alla möjliga håll, alternativa medier, vad det kan vara, så måste vi bli ännu bättre på att försvara Och det kan man ju inte göra genom att säga att alternativa medier eller andra aktörer gör fel, utan det är genom att bara göra tillräckligt bra journalistik som folk inte behöver känna sig som idiotförklarade genom att ta del av.
Mm. Och det ska vi göra nu, bra journalistik som inte idiotförklarar folk, för vi ska gå vidare. Och tänkte vända mig till dig, Linnea. Du har gett dig in i biståndsfrågan. I en text som publicerades i onsdags, tror jag det var. Rubriken sammanfattar texten rätt väl. Slukhålen i biståndet som ingen vill se. Vad är det för slukhål som du har upptäckt?
Ja, det är väl ett antal egentligen som man tillåter uppstå systematiskt. Vi kan väl säga det generellt att texten handlar om svårigheterna vi har och ointresset vi har av att följa upp hur väl biståndet fungerar. Det övergripande målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, som myndigheterna brukar formulera det. Och länge har vi haft en målsättning om att i varje årlig budget så avsätts 1% av BNP ungefär, vilket de senaste åren betyder ungefär 50-55 miljarder, att jämföra med polismyndighetens strax över 30 miljarder per år. Så det är mycket pengar som vi skickar ut i världen för att vi som land vill hjälpa till att genom skattepengar göra världen till en bättre plats. Och det kan man ju tycka är hedervärt och fint och så vidare. Det finns väl en parallell där till det Tove var inne på tidigare om hur filantropin i det svenska samhället kommit att bli extremt dirigerad genom staten. Men i alla fall, det är väldigt mycket pengar, och då kan man ju tänka sig att det hade varit rimligt att följa upp hur pengarna används, hur väl det fungerar, särskilt när vi skickar vidare till andra organ, exempelvis FN-organ. Hur använder de pengarna? Kommer de till nytta hos rätt typ av projekt, hos rätt typ av personer? Och just det händer inte. Jag kikade specifikt på det så kallade kärnstödet. Det är drygt 16 miljarder kronor per år som går till andra organisationer. Sida förvaltar ungefär hälften av det svenska biståndet. Mycket pytsas ut till multilaterala biståndsorganisationer, ofta inom FN, för att de sen ska hitta en mottagare. Anledningen till att man gör det är att Sida inte själva klarar av att hitta slutmottagare för så väldigt mycket pengar som 1% av BNP är. 1% av BNP blir ju också mer varje år. Men vart de här pengarna tar vägen?
Ja, men precis. Det är svårt att hitta, göra av med så mycket pengar på.
Ja, men exakt. Och då skickar man någon till någon annan som man tänker sig ska hitta en bättre mottagare. Men huruvida de här internationella organisationerna hittar en bättre mottagare, det vet inte Sida, det vet inte UD. De har fått kritik från Riksrevisionen för att de inte vet det. Så att vi häller ut pengar i världen utan att bry oss om vad de går till.
Vad beror det på, tror du, att vi inte ägnar mer tid åt uppföljning? Är det för att svaret skulle kanske bli allt för nedslående?
Dels är det väl svårt. Det är mycket pengar, många projekt och det är komplexa internationella strukturer och sådär. Men mycket handlar om att vi inte vill se. Och ofta blir svaret nedslående. Och rent generellt skulle jag säga att jag saknar en kritisk diskussion kring hur vi använder biståndet och hur det är utformat och hur väl det fungerar. Det är lite av en helig ko, kan jag uppfatta. Det här, vi har 1% och det ska ut i världen. Och just själva givandet blir någonstans ett okränkbart gott. Det är fortfarande.
Men det är lite, om jag förstår det rätt, det är lite avlatsbrevstanken här, att vi skänker bort pengar, skitsamma lite vad de går till, men vi gör det för att vi ska det, helt enkelt. Liksom.
Det är verkligen exakt det det är. Vi har så mycket pengar, vi är en så rik del av världen, så då kan vi dela med oss till andra. Det kan man tycka är lovvärt, men ska vi göra det på den här, på statlig nivå och i den här storleksordningen, så är det oansvarigt att använda det på det sättet. Så vi betalar och därför är vi goda, och skulle vi betala mindre eller följa upp pengarna mer, så är det ondska. Det blir ett dumt debatt.
Yes. Ja, jag ska säga att Sverige är ju då internationellt sett en väldigt stor, vilket antyds av resonemangen här. Vi är alltså, när, i relativa termer så är vi den tredje största, tror jag, i världen efter Luxemburg och Norge. Så att, Och även i absoluta termer blir det naturligtvis väldigt mycket pengar. Jag tänker att den här diskussionen om biståndet har vi väl haft länge, Linnea. Men ändå så händer det inte så jättemycket i frågan. Vad beror det på?
Återigen känsligt, ska jag säga. Sen kan man lägga till att det har vuxit upp en, ja, men i det närmaste en biståndsindustri kring mycket av allt det här. Det är många organisationer, många som lever av biståndet, men som mellanhänder på de här myndigheterna. Det är ideella organisationer som har blivit gongos, kan man väl säga. Och även om de allra flesta menar väl, så blir det ett trögrörligt system där väldigt många har intressen av att det fortsätter se ut som det har gjort, och man ser det man har närmast för ögonen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Tove, delar du den analysen?
Ja, helt och hållet. Och jag tror att det är jätteviktigt det där med det som Linnea är inne på, att se att det kan finnas egenintressen även om saken är god. Man vill hjälpa sämre bemedlade att få bättre liv, och det är ju ingen som är emot det. Men eftersom syftet är så oomtvistat gott, så är det risk att man blir för okritisk, och det är enormt många som skulle förlora sin försörjning om de här problemen löstes. Och det är ju, det finns ju då är det ju, det finns ju många, en av de mest uthålliga debattörerna och granskarna är ju Fredrik Segerfeldt, som har tittat på forskningen, vad säger biståndsforskningen, och den pekar liksom på att uthållig ekonomisk tillväxt, det är liksom nödvändigt om man vill liksom få bukt med fattigdom. Och trots upprepade försök så har man inte kunnat fastslå att bistånd leder till den tillväxten. Man har också kunnat se att det viktigaste på lång sikt är att man får fungerande institutioner i länder. Så att det skulle man ju då kunna tänka sig skulle kunna styra bistånd med att man blev mer villkorande till att få institutioner att fungera. Det skulle kanske kunna göra mer skillnad. Men också, det svåra är ju att det man också ser i forskningen, att bistånd tenderar att försämra institutionerna. Så att här finns det ju uppenbarligen vi måste ju dra en slutsats, tänker jag, av det vi kan lära oss av det som har skett. Men här finns det då väldigt starka krafter. Och under alliansregeringen, när Gunilla Carlsson blev biståndsminister, så har hon beskrivit i en längre intervju som jag gjorde med henne efteråt, hur hon först, så att säga, bara klev in och blev uppslukad av den här industrin som finns, som Linnea sa, innan hon själv liksom började formulera en självständig tes och försökte dra en slutsats av just det hon kunde se. Och det blev enorma motreaktioner, för det är, ja, många har mutat in sina revir och vill helst inte få den här kritiska granskningen som säger att, ni vet, det här som jag har hållit på med 20 år, det kanske inte har lett någonstans. Det är ju väldigt tråkigt besked att behöva ta, men om man har omsorgen om dem man säger sig vilja hjälpa, så borde man ändå vara öppen för en sån omprövning.
Mm. Vi får se, det kanske vänder. Ibland vänder det ju väldigt snabbt i svensk politik, och då är ju helt plötsligt alla för någonting alla var emot tidigare. Så att det här kanske också blir en sån fråga.
Nej, men och sen, jag tycker att här skulle man verkligen leta efter best practice, för de finns ju. Men de finns ju inte inom det statliga biståndet, utan de finns liksom bland det som jag nämnde med privata filantroper. Och det finns en poäng med att människor som vet värdet av att tjäna pengar, som vet hur svårt det är, de är också ganska noga med uppföljningen av vad deras pengar tar vägen. Och här finns det ju många exempel. Jag tänker på, jag har varit på plats och sett det här hand-in-hand-arbetet som Percy Barnevik använde en del av sina omtalade miljoner till att lägga i, och det har varit otroligt framgångsrikt. Där kan man verkligen tala om att man får besked vad man får för pengarna. Jag tycker också att det är rätt talande att Sveriges första riskkapitalist Mikael Ahlström var den som också grundade organisationen Charity Rating, som uttalat det till för att just se in, liksom, försöka bedöma vilken nytta välgörenhetspengar gör. Därför att förstår man värdet av pengar så förstår man också vad de kan göra för nytta och vilken waste det är när man inte använder dem fullt ut.
Carl, du är gammal politiker. Jag vet inte om du kommer i kontakt med biståndsfrågor, men vad tänker du om det här?
Ja, jag kommer väl inte så mycket i kontakt med biståndet specifikt. Däremot så kan man väl se ett generellt fenomen att politiker som rör sig i vissa kretsar, de kommer också tendera att bli någon typ av lobbyister för så att säga, de som ingår i de kretsarna. Det är ju väldigt lätt hänt. Och är man biståndspolitiker och rör sig bland organisationer som lever på biståndet, så är det klart att då blir det lätt så att man tar deras parti och sen så säger man till dem, ja men jag ska gå till vår finansminister här och se om jag inte kan få loss lite mer pengar. Och det är nog som sagt ett mer generellt fenomen. Man kan nog hitta det inom till exempel kulturpolitiken också. Kulturpolitiker tenderar också att väldigt mycket försöka dra mer pengar till sitt fält.
Så kan det säkert vara. Linnea, slutligen, har du någon framtidsspaning här? Vart är det här fältet på väg? Finns det liksom några lösningar eller lossningar i debatten du kan se, eller kommer det fortsätta ticka på så här med 55 miljarder om året stigande?
Det kan nog komma att ticka på. Eller så kan pendeln komma att svänga väldigt fort och kanske delvis av fel anledningar beroende på hur man ser det. Åtminstone inte av de anledningar som jag försökte lyfta i veckan. Moderaterna har exempelvis öppnat för att se över biståndet nu med hänvisning till att pengarna behövs bättre på hemmaplan. Och det är absolut ett legitimt argument. Men vi borde verkligen kunna ha ett samtal om biståndet som är mer så, mer än för eller emot. Mm. Som handlar mer om
Ni kan ju tänka er en borgerlig regering med SD-stöd som drar ner biståndet efter en eventuell valseger. Då lär det ju bli fäst i Kapernaum, tänker jag. Då får vi ju inte någon särskilt seriös debatt, misstänker jag.
Nej, men det måste också en regering kunna liksom bara hantera. För det där är ju... Jag håller med Linnea om att man ska göra det av rätt skäl. Jag tycker att det är viktigt. Men det finns ju också det här, jag tänker på när Trump påpekade att Europa borde ta bättre ansvar för sitt eget försvar och prioritera upp sina försvarskostnader. Då blev det ett dramaskri. Men han hade ju rätt i det. På samma sätt som Barack Obama hade det när han sa i princip samma sak. Men då blir det som att vi blir så himla... det blir mer viktigt vem som säger än innehållet i det. Så det är rätt att se över biståndet alldeles oavsett hur regeringsunderlaget ser ut. Det är rätt att se över public service för att få ett slimmare och vassare och mindre public service alldeles oavsett vad som händer i Ungern. Och det måste en borgerlig regering klara av och stå fast vid.
Mm. Eller som jag säger i mina kretsar, en idé kan faktiskt vara bra även fast det är en icke-folkpartist som kommit med den.
Det är djärv tanke, Andreas.
Ja, det händer dock inte så ofta, men det kan hända. Hörrni, vi ska gå vidare. Får se hur det går med biståndet. Tänkte vi vidare till dig, Carl. I veckan har du skrivit en text som handlar om privata sjukvårdsförsäkringar. Nämligen så att socialministern, Lena Hallengren, hon har tagit emot en utredning som då enligt regeringen syftar till att, och nu citerar jag, säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Den här utredningen kom måndags. Utredare var Sofie Nyström. Carl, vad handlar det här om egentligen?
Ja, alltså det här handlar ju om att det är allt fler som har privat sjukförsäkring i Sverige, och det har ökat ganska mycket de senaste decennierna. Det är ju framförallt så är det företag som då tecknar sjukvårdsförsäkringar därför att man för sin personal, därför att de konstaterar då att det är bättre att betala en försäkring än att en sjukskriven person ska sitta i vårdkö under lång tid. Och det finns ju även då många enskilda som tecknar sin egen försäkring, bland annat då genom fackförbund som brukar ha kollektiva erbjudanden till sina medlemmar. Och då så försöker då Socialdemokraterna driva en linje då, eller snarare de försöker ge en bild av verkligheten som går ut på att de som har de här försäkringarna, de får gå före i kön. Och därmed så skulle det då vara ett hot mot den här jämlikhetstanken i vården. Det är vad de hävdar. Och de försöker då beskriva det som att här har vi folk som går före i de offentliga vårdköerna. Och det är ju ett lite ohederligt sätt att beskriva det, för vad det handlar om, det är ju att...
Ja, det låter nästan som du inte delar, det låter nästan som du inte delar den bilden, Carl. Vad är det för tokigt med den?
Nej, alltså, de här vårdgivarna som det handlar om, som man kan få gå till om det är så att man har en privat försäkring och använder den, det är ju inte regionernas egen vård, utan det handlar ju då om privata vårdbolag som ger den här vården. Och det betalas med pengar som kommer från de här försäkringsinbetalningarna. Så i den meningen så är det ju inte så att man tar, så att säga, en vårdplats som annars hade gått till någon i regionen. Det är inte så att man köper sig förbi, så att säga, går snabbare fram i kön eller går förbi någon i kön. Utan det är ju så att man ställer sig i en annan kö och får vård som då inte finansieras av regionerna via skatten. Så det är det som är min huvudinvändning, att de beskriver det på ett väldigt ohederligt sätt, kan jag tycka. Och jag kan förstå att det ur deras perspektiv så är det klart att det kan tilltala folk som då tycker att men här måste råda ordning och reda och man ska inte kunna köpa sig förbi den offentliga vården. Men det går inte riktigt att driva det där argumentet utan att tulla lite på hederligheten när man beskriver verkligheten.
Mm. Får jag bara fråga, vad är det regeringen nu vill göra konkret? Vad är det man vill förändra?
Alltså det är två stycken saker konkret. Det finns ju de här företagen som erbjuder vård. Och de säljer ju då dels vårdplatser till regionerna, och sen kan samma företag sälja vårdplatser till försäkringsbolagen då, som försäkrade kunder går till. Och då vill regeringen att ett företag som utför vård åt regionerna, de ska inte samtidigt få sälja sina tjänster till försäkringsbolagen. Så att det är det ena. Och sen så finns det att vill man ha ett annat förbud också, som är, att säga, det omvända förbudet. Man vill att regionerna, de ska förbjudas att köpa tjänster av privata vårdbolag om de här bolagen då också säljer till privatförsäkrade kunder. Så att de ska tvingas välja. Okay. Man får inte ha den här både och, att man utför vård både åt regionerna.
Så sammantaget förstörs då en delvis... Om jag förstår det rätt då, för de här privata vårdutförarna så kommer en delvis deras marknad försvinna, eftersom de då bara får koncentrera sig på sina privata kunder eller då helt bli offentliga. Så de kommer då ha... deras förutsättningar kommer ändras ganska radikalt.
Precis. Det blir väl lite mindre flexibelt då, för att om man har då den ena eller den andra typen av kund, antingen regionerna eller privata kunder, då, om man då har överkapacitet, då kan man inte använda den genom att ta in lite ytterligare kunder. Så att det blir ju mindre flexibelt så. Sen kan jag tänka mig också att kanske vi som då bor i Stockholmsområdet, för oss kanske det inte gör lika stor skillnad, därför att där så kan det ju finnas en marknad för båda och. Jag kan tänka mig att det är svårare på en liten ort där man faktiskt vill kunna liksom dra nytta av resurserna. Och där det inte finns den här stora marknaden som vi har i Stockholm.
Så risken är helt enkelt då att visserligen då så kan det bli lite jämlikare, så att alla får det jobbigare, men totalt sett så riskerar helt enkelt att vård försvinna, eller en del av den privatfinansierade vården kommer inte finnas, vilket då innebär ett ökat tryck på den offentliga vården.
Ja, Svenskt Näringsliv, de har gjort bedömningen att det är då mer än 3 miljarder varje år som går till vården genom de här försäkringarna. Och om man då tänker sig att all den här vården skulle utföras ändå, och att då de som står i den offentliga vården skulle få vård snabbare, det skulle ju kräva då att de som jobbar i vården, de skulle då göra lika mycket för mindre pengar. Det är ju svårt att se hur den att det skulle kunna funka på det sättet.
Mm. Jag ska hoppa över till Tove, för att ytterst verkar den här frågan ändå handla om ganska klassiska motsättningar i politiken. Det handlar om det här med jämlikhet, där liksom man från vissa håll kan tycka att ja, men jämlikhet är ett överordnat ideal som man nästan är beredd att, nu skulle ju en vänsterperson protestera, men liksom, det är bättre ett land där alla är lika fattiga än ett land där de, ja, ni vet den ideologiska diskussionen. Låter det inte så det, Tove, att det är lite i de markerna vi har hamnat här?
Jo, ett närtida exempel är det är bättre att alla jämlikt får covid än att några kan hålla sig hemma och jobba hemifrån, som det lät i början av pandemihanteringen.
Ja, precis, exakt. Ja. Och det är ju en reell politisk motsättning, tänker jag. Den finns ju där och har ju
absolut
gamla anor.
Och det är, men det, och den är ju, den är, sitter ju jättestarkt i Sverige, och det finns ett politiskt kapital som framförallt Socialdemokraterna använder, men som borgerliga också då och då försöker använda. Och det är ju det som är så tråkigt, att vi å ena sidan har sån här, men vi kan ta på oss brås där det står vi gillar olika och vi pratar om verkligen att alla ska få vara sin egen och sådär. Men gud nåde den som försöker göra på lite olika sätt, eller att vi försöker acceptera att det finns olika. Och det som Carl påpekar här, det är ju att de här som då betalar vård privat och även använder den, de på ett sätt kan man ju säga att de indirekt tillför resurser i den offentliga, därför att de tar ju bort sitt eget behov ifrån den offentliga vården, vilket gör att köer och annat kanske kan arbetas undan snabbare för de som har den. Så att det är ju den här, men då är det ju viktigare att ingen ska minsann kunna. Och sen här finns det ju då, tycker jag också, vi nämnde ju Hans Zetterberg tidigare, och han påpekade där att i sitt teoriarbete att den mest urgamla legitimiteten för den politiska sfären gentemot medborgarna, det är ju att lova att man kan bringa ordning i samhället. Och det är därför vi har det här inflaterade språkbruket om ordning och reda i tid och otid. Och där finns det ju en risk då att man inte bara tänker att ordning och reda är att hålla rätt på systemen så att man stävjer fusk och missbruk, utan man förväxlar lätt det med det här liksom paternalistiska, att vi ska minsann kontrollera invånarna och de ska stå liksom, vi ska se till att ingen gör någonting som någon annan inte kan göra. Och det är därför det blir såna här bizarra grejer som jag skrev någon gång om när jag besökte ett HVB-hem i Visby. Och så hade de satt ett hänglås på bastun i källarplan, och jag undrade om det hade varit otillbörliga aktiviteter eller varför man hade gjort det.
Mm,
och
där var tankarna löper ju lätt iväg.
Det gör ju det. Ett gäng tonårsgrabbar liksom om en bastu. Ja. Nej, men så var det ju inte alls, utan det är den svenska likställighetsprincipen som säger att om det inte finns bastu på alla HVB-hem i Visby, då får inte en ha öppet, för då blir det orättvist. Mm.
Men Tove, dock vill jag här invända, det finns ju också en annan tanke där, och det har att göra med den solidariska finansieringen av välfärden som man inte vill att medborgarna ska opta ut, för att då kommer ju folk riskera att mer säga vad fan får jag för pengarna när jag ändå betalar privat för min sjukvård och kanske för min skola och sådär. Mm. Och då, det skulle ju vara ett grundskott mot hela det socialdemokratiska välfärdsbygget så som det har sett ut.
Men det är ju redan eroderat, och där borde ju borgerligheten kliva fram och återigen, som gjordes på 90-talet, ta en fight för den selektiva välfärdspolitiken och inte den generella. Och säga att ska vi få solidaritet, då måste vi kunna känna att ja, från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Inte från var och en så mycket vi kan klämma ut av folk till liksom så jämnt utsmittat så att vi ger barnbidrag till liksom höginkomsttagare. Det är... Och i synnerhet när vi har skaffat oss också mycket större försörjningsåtagande i och med bland annat då en stor migration, då funkar inte det här på ett vettigt sätt. Mm. Och då tappar systemet i legitimitet i alla fall, och då kan Sverigedemokraterna vinna stort på att peka på, men titta här nu så mycket de här får utan att ha gjort rätt för sig, och de har inte varit med från början, och det går verkligen att skapa en massa vi och dem och erodera solidaritetskänslan. Så att det här tycker jag att, säg bara, men fantastiskt om det är så att privata aktörer också vill gå in och satsa på den här marknaden, därför att människor optar ut i alla fall. Vi har en välfärds- och en sjukvårdsturism idag till andra länder, därför att människor hittar andra sätt att ta sig förbi köer och känsla att man inte får det man vill ha. Så att systemet är redan som en stor schweizerost och därför borde det bättre att, nu ska jag, ja, för att fortsätta matmetaforen, det är bättre liksom att, jag tänkte prata om en fondy här, men nu känner jag att metaforen får egna liv, ett eget liv och springer iväg. Men att vi borde tänka om i grunden.
Linnea, jag tror Tove vill smälta ner schweizerosten till en fondy och därmed avskaffa den generella välfärdspolitiken. Är du med på det?
Jag tycker väldigt mycket om fondy. Jag tycker inte jättemycket om välfärdspolitiken av idag, så att det låter jättetrevligt.
Vilken om fondyfest gör jag?
Tillbaka till dig, Carl. Alltså, ditt exempel här födde då, kanske inte på 90-talet radikala tankar, men idag är det ju ändå inte så många som funderat kring liksom den framtida välfärdsfinansieringen, hur stor del den ska vara privat och hur stor del den ska vara, så att säga, individualiserad och hur stor del den ska vara gemensam. Är det här en diskussion vi har framför oss, tror du också?
Jo, men det tror jag, och det beror ju på att hela anledningen till att de här privata försäkringarna att de kom till, det var ju att köerna var långa och kvaliteten var väl kanske bra i svensk sjukvård, men det var svårt att komma åt den. Så att det var ju inte så att vi hade en fantastisk välfungerande sjukvård och sen så kom det de här privata pengarna in och slog sönder den, utan det var ju precis tvärtom. Det började med att sjukvårdssystemet inte fungerade, och därför så kände sig folk tvingade att finansiera det på det här sättet. Och jag menar, det som skulle kunna ske i värsta fall, det är ju om man alltså bestämmer sig för att den här typen av privat finansiering ska inte finnas, ja, då blir det ju bara verkligen några få som kan åka utomlands och få sin vård. Den möjligheten kommer ju alltid finnas. Men det innebär ju att det är betydligt färre som har möjlighet att satsa på sin egen sjukvård.
Får jag bara lägga till en sak? Det är ju den här otroliga kortsiktiga tanken som finns i det här förslaget som Carl har skrivit om, att man tittar på det första ledet och tänker, nej, men nu ska vi minsann inte ha några olika köer här. Men alternativkostnaden för att människor inte får vårdtid, utan att man får sämre tillgång till vård, den bärs ju av hela samhället också, därför att det innebär fler sjukdagar och liksom massa konsekvenser av det. Så det jag tänker också, om man ska ha det här samhällsekonomiska perspektivet på det sättet, att alldeles oavsett hur finansiering ser ut, så är det ju bättre ju färre dagar folk är sjuka och ju snabbare folk får vård, alldeles oavsett hur den finansieringen ser ut.
Svenska Dagbladets ledarredaktion är emot sjukdom. Det var bra att vi landade där. Förlåt Carl, du ville lägga till en liten
precis. Att om vad man kunde önska sig att de som angriper det här med från vänsterhåll, att de vill göra, det skulle ju vara att snarare se hur kan vi göra den offentliga sjukvården mer snabbtillgänglig. Hur kan vi göra så att färre tycker att de behöver skaffa sig en privat försäkring för att känna sig tryggare och få vård i tid. Då skulle det kunna leda till en mer konstruktiv, positiv diskussion.
Mm. Hörrni, vi ska gå vidare och det är dags för mitt favoritmoment. Vi ska nämligen låta våra panelister använda sin ideologiska kompass helt intuitivt. Jag kommer ställa dem inför ett förslag eller ett beslut eller något annat som nyligen har dykt upp, och de ska direkt ta ställning till detta. Jag kallar momentet för svar direkt, för det är vad det handlar om. Det gäller att svara snabbt. Den som tvekar längst får i varje omgång skampriset Dagens Folkpartist, och det vill man inte drabbas av. Linnea, du är ny, men det är väldigt enkelt. Jag säger en sak som har hänt, exempelvis att någon har föreslagit att, ja, vad kan det vara? Att, någonting. Och så säger man, jag är för, jag är emot. Och sen får man snabbt då också ge en liten kort plädering för sin position. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Härligt. Moderaterna i Region Stockholm vill att svenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd själva ska stå för kostnaden om de behöver tolk i samband med sina vårdkontakter. Detta ska enligt Irene Svenonius, som är regionråd, spara 150 miljoner kronor som ska läggas på annan vård. Vad tycker du om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Ja, jag får nog vara folkpartist. Den är svår.
Ja, jag tycker också att den är svår.
Ni hade hört förslaget allihopa, kanske?
Sa du att det var mer permanent uppehållstillstånd?
Ja, och svenska medborgare. För då antas man då kunna så god svenska att behöver man tolk får man betala för det själv.
Okej, men har man haft det här språktestet som Moderaterna väl är för, ett folkpartistiskt förslag för övrigt, då är ju den frågan löst, tänker jag.
Ja, fast språkprovet gäller ju medborgarskap.
Ja, men du, jaha, var det och? Ja, ja, okej.
Ja, men okej, det var lite... Linnea, varför är du emot?
Därför att... Förutsatt att vi ska ha en någon mån offentligt finansierad vård, vi befinner oss inom den ramen, så är det här ett liksom, dumt sätt att spara pengar, tror jag. Att om vi jobbar med liksom, realiteten, att vi kommer att ha personer som är medborgare, som har permanent uppehållstillstånd, vars svenska är knackig eller som kanske har blivit dementa och därför är mer bekväma med ett modersmål trots att svenskarna en gång varit fungerande och sådär. Att tvinga dem till antingen finansiera eller om de inte kan finansiera att vi har en knackig vårdkontakt. Då kommer det kosta mer för vården. Då kommer vårdkontakten att ta längre tid. Det är inhumant och dumsnålt.
Okej. Okay. Är det någon som mot Linnea där som vill anmäla?
Jag tycker att Linnea argumenterar klokt, så att jag känner mig nog övertygad. Och sen tänker jag också just den här, det finns olika etiker här som kanske står emot varandra. Jag tänker läkaretiken, att verkligen kunna rädda liv och göra sig förstådd, trumfar nog. Liksom. Så att jag tycker att Linnea argumenterar klokt.
Mm. Och Carl, du också?
Ja, jag tycker nog också det. Alltså, om det är så att vårdpersonal är en knapp resurs, så kanske vi inte vill att de ska lägga mer tid på att, så att säga, försöka göra sig förstådd och att förstå folk när man kanske kunde lösa det.
Mm. Sen är ju en annan diskussion i vilken mån, jag tänker att specialister som vi kanske har för vissa grejer inte talar begriplig svenska, man tar i den ledden är liksom en sak, men för sen har vi ju den här diskussionen också i vilken mån vårdpersonal ska kunna tala begriplig.
Men den diskussionen tar vi inte nu. Vi skickar ett klart budskap till Irene Svenonius i landstingshuset att Svenska Dagbladets ledarredaktion gör tummen ner. Vi går vidare. Vi går allt mer mot ett samhälle där kontanter spelar mindre roll. Idag är det vanligt att se skyltar om att endast kortbetalning är okej på affärer och andra näringsställen. Det oroar sig organisationen Kontantupproret för. De vill efter dansk förebild ha en lag som tvingar handeln att ta emot kontanter. Vad tycker vi om en sådan lag? Skulle den, är vi för eller emot den? Jag vill ha svar direkt.
Jag är emot.
Det är jag emot.
Jag är emot.
Jaha. Vem vill ha äran att komma i en kort och kärnfull plädering för varför man inte ska tvinga affärer att ta emot kontanter?
Nej, jag tänker att det innebär ju också att man får vara beredd att ta konsekvenserna av att folk som bara vill betala med kontanter inte handlar hos en. Så att det får man ju själv göra den bedömningen.
Och vi vänder på det här. Är det ett problem med att kontanter håller på att fasa ut i samhället? För det är ju då kontantupprorets idé. De ser att vissa människor...
det kan det vara. Och inte minst när man tänker sig ur så här totalförsvarshänseende. Där rekommenderas ju att man har ett visst mått av kontanter hemma också, för i den händelse strömmen går så kan man inte betala. Å andra sidan så är det ju svårt att kanske tänka sig att man, jag menar, butiker, när det blir strömavbrott, långa strömavbrott här på Gotland, då stänger butikerna för de kan inte ta emot någonting i betalningsväg. Så att men visst, det finns en sån sårbarhetsfråga, och sen finns det också det här med frågan om integritet och spårbara pengar. Jag tror att Tyskland har ju mycket större mått av kontanthantering än oss, därför att man har en annan tradition av att då inte kanske vilja lämna så mycket digitala elektroniska fotspår.
Mm, just det. Hörrni, vi tar en till, en sista. Liberalerna vill förbjuda kusinäktenskap. Detta på grund av att, som Johan Persson sa i sitt Almedalstal, ett förbud är en förutsättning för att bryta ner medeltida förtryckande klanstrukturer. Är vi för eller emot ett sånt förbud? Jag vill ha svar direkt.
Jag vet inte. Det var mitt direkta svar.
Kompassen snurrar vilt åt olika håll. Vad säger Moderata studentförbundet?
Det fria Moderata studentförbundet har en magkänsla som i mitt fall nog säger emot.
Ja, och vad säger Carl?
Ja, jo, nej, men det får väl vara någon slags så att säga, default-position att man är emot ett förbud om man inte har någon klar uppfattning om att det behövs.
Okej. Okay. Linnea och Carl hyllar kusinäktenskap, alltså. Tomer, Du är osäker. Tove, vad skulle få dig, eller vad är det som avgör, vad är det som gör dig tveksam?
Nej, men det är, jag tycker Carl gav en fin beskrivning till vad som bör vara en liberal instinkt, att man om så här, på nya påbjud, jag vet att Mattias Svensson hade nog anfäktat det om man hade suttit i panelen idag också, som inte, där man inte väldigt tydligt kan se vad det skulle vara till för. Och sen finns det också en risk här att man, vilket är vanligt i Sverige, att för att komma åt ett specifikt problem så vevar man vitt och brett. Alltså, vill man komma åt det faktum att många börjar skolan utan att ha tillräckliga kunskaper i svenska, så säger man inte att vi ska ha obligatorisk språkförskola för de som behöver det, utan då säger man att alla ska gå i förskolan från ett års ålder. Och vill man komma åt problemet med muslimska friskolor som har koppling till islamism, då försöker man förbjuda alla konfessionella friskolor. Så där är ju en svensk sätt att ta i frågor som man inte vågar ta i riktigt. Mm.
Men alltså, om man följer Hanif Bali på Twitter exempelvis, så har man ju fått massor med argument för varför ett förbud vore bra. Och det handlar ju mycket om, ni kan gå in och titta själv, men han talar ju om att det är ju en hel samhällsinstitution det här med att man gifter sig väldigt nära i släkten för att släkterna då hålls ihop närmare. Han har så här exempel på Syd- och Norditalien exempelvis. Hur olika mönster, vilket också skapar olika samhällen, där liksom helt enkelt släkterna, klanerna, ätterna, vad man kallar det, blir viktigare när man helt enkelt fortsätter att gifta ihop sig med varandra på nära håll, och sen de uppenbara riskerna med inavel och sådär. Mm. Så det är ju ur den diskussionen det här liksom, så att säga, har fötts. Och det antar jag också är det. Nu vet jag inte om Johan Persson följer Hanif Bali på Twitter, men det finns ju en diskussion där i alla fall kring detta.
Ja, fast då finns det ju någonting... Alltså...
Och detta säger jag som ättling till, från Norrlands inland, där min eventuella förmåga att tänka är påverkad av många, många kusinegenskap, kan jag säga, från min släktforskning.
Jo, och då tänker jag, nu provpratar jag som Stina Oskarsson skulle ha kallat det, att då har vi, ja, det här med liksom degenerering och så då, med att liksom man får för mycket inavel, som du säger, alltså ett rasbiologiskt argument då skulle vara bärande. Det rena som känns så där, jag tror ju inte att, ja, då kan man tänka, alltså, som i analogi med det här med butiker som inte tar emot kontanter, att om man verkligen vill försöka sin egen släkt liksom en risk för degenerering, så kanske det ska vara fritt val. Sen tänker jag, ja, jag vet inte, nu blir jag blir mer och mer skeptisk ju mer jag tänker på det. Jag måste kanske läsa Hanif Balis Twitter.
Lite trivia kunskap här är faktiskt att i tv-serien Simpsons så är anledningen att det finns, det utspelas i Springfield och så ligger grannstaden i Shelbyville. Och Shelbyville skapades då av just över en tvist om kusinäktenskap på 1800-talet, då alla som var för kusinäktenskap flyttade från Springfield och hamnade i Shelbyville. Ja, rent trivia, men så är det. Ja, okej. Tummen ner Johan Persson och Hanif Bali från ledarreaktionen. Vi får se om vi återkommer med eventuella kusinäktenskap i framtiden. Nu är det dags för nästa moment. Det är också mitt favoritmoment faktiskt. För det handlar om det vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Och idén är då att jag utifrån samtida händelser ställer några enkla triviga frågor kring politik. Och panelen svarar lika enkelt och elegant. Ni som lyssnar kan därmed också vara med och konstatera huruvida ni är smartare än en ledarskribent eller inte. Är alla med på detta? Linnea, du som är ny, det är ett quiz helt enkelt, väldigt enkelt.
Det är jättebra.
Toppen. Då kör vi. Veckans ämne, det är förstås sommar och närmare bestämt sommarledighet. Många, det är ju semestertider som man kanske firar på ett landställe om man har tur och har tillgång till ett sånt. En som har en sådan tur är den amerikanska presidenten. Just det, jag ska säga till Linnea, kan man svaret så säger man sitt namn och då slutar jag läsa frågan och då får man svara. Svarar man fel får man minuspoäng. En som har sån tur så att ha ett landställe är den amerikanska presidenten som har ett officiellt fritidsboende. Det ligger i Maryland och är bland annat känd för ett avtal mellan Egypten och Israel som slöts där 1978. Vad heter den amerikanska presidentens officiella landställe?
Carl.
Ja,
Camp David.
Ja, mycket bra. Snyggt. Kunde ni andra det om ni hade fått fundera lite?
Ja, efter att ha fått fundera lite.
Ja.
Camp David-avtalet då, det var mellan Israel och Egypten och slöt fred helt enkelt. Hörrni, även den svenska statsministern har representationsbostad som används för fritidsbruk som bekant. Harpsund heter den, med sin berömda eka. Men varför heter egentligen den typen av båt just eka?
Var den ursprungligen gjord av träslaget ek?
Ja, det får du faktiskt rätt för. Ursprungligen så härstammade den från båtar som helt enkelt var en urgrepp trästock som ofta var just ekar. Så att, eller öka som det heter i vissa delar av landet. Så en poäng till Tove.
Ja, så det är inte så att när man knackar på den så ekar det. Det är inte det som är grejen.
Vem vet, du kanske ska byta från statistik till ekologi. Läran om ortsnamn då.
Ja. Det är arborist.
Precis. Är man på landet kan man missa saker i stan. Exempelvis råkade Sovjetunionens sista ledare Mikhail Gorbachev ut för det under sin sommarsemester 1991 när han plötsligt fanns avsatt av en grupp kuppmakare i Moskva. Efter några dagar hade dock kupp misslyckats och Gorbachev kunde för en kort period återvända till makten. Men vad kallas med ett ryskt ord ett sommarställe som exempelvis den sovjetiska nomenklaturan hade tillgång
Linnea.
Till? Linnea var först.
Datsche.
Helt rätt! Snyggt! Då har vi 1-1-1. Det är lika med två frågor kvar. Ett annat landställe är Sundskär i Stockholms norra skärgård. Då pratar vi givetvis Gösta Bohman, en plats som han älskade. Och där väl en del av hans frihetslängtan så att säga gestaltades. Bland annat i en konflikt med kommunen 1979.
Tove.
Vad gäller... Tove?
Det är utedasset.
Helt rätt. Ja, du kanske kan detaljerna om detta också.
Jag vet inte. Var det något...
Gösta ville tömma det själv som han alltid hade gjort på Sundskär i någon håla någonstans där. Men det gick inte an som hotell i kommunen. Det skulle kommunen sköta åt honom. Tove leder 2 poäng, 1 poäng till övriga. Då är sista frågan. Det är inte alla som har tillgång till fritidshus. Något som ofta uppmärksammas är speciellt skillnader mellan utrikes- och inrikesfödda. Även stora skillnader mellan olika kommuner i landet. Hur många procent av de svenska barnen har tillgång till ett fritidshus? Och här är närmast vinner, alla får ge varsin gissning. Och då är det SCBs definition av tillgång och året är 2021. Andelen av svenska barn med tillgång till fritidshus.
Okej, okay. Då säger jag 20%.
20 säger Carl.
Jag säger 15 då.
15? Linnea slutligen?
Ja, men 30 då.
Nästan rätt. 35% är det. Så Linnea hade rätt där. Snyggt. Då blev det delad seger i debuten, Linnea. Hur känns det?
Det känns skönt. Jag var nervös innan för att komma här som nykomling och visa mig ovärdig sällskapet. Men det här känns bra för min inre folkpartist.
Vad skönt. Den inre folkpartisten ska du nära, för hen kan hjälpa dig en dag. Jag är ständigt livrädd att Tove Blöd ska säga nej, nu ska vi inte alls göra det här momentet, utan nu ska du hålla käften, Andreas, och vi ska ställa frågor till dig, och så sitter jag där med skammen. Men det har inte hänt hittills. Hörrni, sista innan vi avslutar tänkte jag bara ska sluta med det här lilla roliga som vi alltid brukar göra. Då jag ställer en helt spontan rundfråga och ni svarar lika spontant på den. På söndag är det apostladagen som då alltid infaller 13 veckor efter påsk. Då ska vi minnas och fira apostlarna. Från början var det Petrus och Paulus. Numera är det lärjungskap generellt enligt Svenska kyrkan. När det gäller lärjungar så har vi väl alla varit det. Kanske har vi haft egna lärjungar också. Men till vilken nu aktiv svensk politiker skulle ni vilja vara lärjunge? Och varför? Tove, du får börja.
Nu måste jag avslöja att den här rundfrågan var ju faktiskt... Vi hade ju fått den i förväg. Och då sa du faktiskt att man fick välja mellan levande och historiska. Så jag tog en död.
Jaha, nu avslöjar du en väldigt viktig del i poddens inre värld.
Men jag känner ärlighet och transparens är viktigt gentemot lyssnarna.
Det har du helt rätt i. Ja, precis. Kör en döda. Är det Gösta?
Nej, det är inte Gösta, utan det är Kerstin den första som jag valde. Mm. För jag har ju faktiskt varit lärjunge till Gösta Bohman i det att jag har skrivit om honom och läst och försökt följa det. Jag tycker jag har varit värt att följa. Men jag tycker det här var... Det gav en möjlighet. Jag skulle vilja göra en sån här tidsresa och gå jämte Kerstin Hesselgren ett tag. Hon var ju född 102 år före mig i Hofors från Gästrikland. Och sen så blev hon den första kvinnan i riksdagens första kammare. Och hon hade en massa andra erfarenheter innan som ju politiker förr hade. Så hon har varit bostadsinspektris, skolköksinspektris och yrkesinspektris, och hon har gjort en massa andra saker. Och hon var även då ordförande för frisinnade kvinnor. Så att jag tycker att det skulle vara intressant att få prata med henne en vecka.
Det låter mycket bra. Om vi ska vidare till Karl då. Historisk eller nu levande?
Ja, jo, nej, men det är en högst levande, fast inte längre aktiv politiker. Jag skulle tycka det var väldigt kul och om man hade fått följa Göran Persson under hans tid i politiken. Mm. Och det är ju inte baserat då kanske på politisk samhörighet nödvändigtvis. Men han verkar vara en sån här väldigt öppen person. Man skulle få höra vad han tycker och tänker om folk. Ja, om han sitter i ett möte med någon så lär ju han vara en sån person som så fort han stänger dörren efter sig så kommer han säga precis vad han tyckte om den här personen som han träffade. Och Erik Fichtelius gjorde ju också en dokumentär där han följde Persson, där villkoret var att det här fick inte släppas förrän efter Perssons tid som statsminister. Och det var ju också väldigt öppenhjärtigt.
Det låter lite som du antyder att Erik Fichtelius, denna public service-journalist, var lärjunge åt Göran Persson.
Ja, nej. No.
Men det var det naturligtvis.
Nej, självklart inte.
Nej, men alldeles utmärkt. Jag tror också det. Det hade varit väldigt, väldigt intressant att höra. Så sagt, han hade ju både, eller har ju både god iakttagsförmåga och skarp förmåga att formulera sig om andra människor. Linnea då, slutligen. Vad skulle du vilja välja för mästare?
Jag har också en mycket död mästare. Jag skulle vilja säga Lars-Johan Hierta.
Mm-hmm.
Som just satt i första adelståndet och sen andra kammaren halv 1800-talet i princip. Och det häftiga med honom skulle jag säga är att han ju framförallt var företagare och tidningsman, grundade Aftonbladet typ 20 gånger i strid mot kungen. Och just den ställningen som aktiv intellektuell som kunde hoppa mellan olika delar av samhället men ändå i högsta grad med integritet engagera sig i det ser vi inte riktigt idag av olika anledningar, men jag tror att det hade varit lärorikt att följa en så energisk, karismatisk tänkare i det politiska livet.
Mm. Det tror jag också. Ja, alltså Karl, du har ju fortfarande chansen att bli en lärjunge genom att du har en levande mästare, så du kanske ska be dig iväg till Sörmland.
Ja, just det.
Och söka.
Ja, till torpet. Ja, vem vet. Ja,
precis. Ni andra har ju då tyvärr försuttit era chanser i och med att ni valde döda. Men vad trevligt hörni, det får väl ta och avrunda dagens panelsamtal. Jag tyckte vi hann med mycket. Eller är det någon som vill tillägga någonting extra?
Jag är ju lite nyfiken på vem du skulle vilja, vems gärning du skulle vilja lära av.
Jag skulle självklart då välja en släkting faktiskt, min farfars farfars far, nämligen Nils Larsson i Tullus, bondeståndets sista talman och senare talman också i andra kammaren, en liberal frisinnad person från Tullus i Jämtland som engagerade sig i en lång rad olika frågor, bland annat frihet för Polen och för Norge, för frihandelsfrågan och ja, väldigt aktiv i norrländska näringslivet också. Det har varit väldigt intressant att möta en släkting som då ligger visserligen 5 generationer mellan oss, men vad vi skulle tycka och tänka om olika tider och vad jag eventuellt skulle kunna bidra och kanske till och med kunna hjälpa honom med ett och annat.
Förklara TikTok och Twitter.
Stackars Nils Larsson, det skulle han inte vilja veta någonting om. Det finns en utmärkt biografi om honom för övrigt som är skriven av en centerpartistisk ledarskribent som jag tyvärr har glömt namnet på, men den heter Frihetshjälten från Tullus. Den rekommenderar jag att läsa. Stort tack för att ni ville vara med och prata i podden idag.
Tack själv.
Ja, tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.